Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Sådär, mina damer och herrar. Nu har jag precis spelat in med Amanda Romare. Och det här avsnittet blev så himla bra. Så otroligt bra. Alltså, jag garvar så himla mycket. Så mycket igenkännande saker. När hon var 20-30 så dejtade hon i stort sett ingenting. Hon höll på med ett bolag, ett produktionsbolag, som hon startade med sin syster och sin mamma, som typ gick åt helvete. Hon kämpade hur många år som helst, jobbade liksom dag och natt, så hon träffade typ i stort sett ingen. När hennes vänner klagade på att de inte legat på någon månad, så för hennes var det flera gånger att hon inte legat på flera år. Så att hon träffade typ ingen, saknade närheten extremt mycket. När hon blev 30 så kände hon att nu jävlar, nu ska jag hitta den rätta, nu ska jag börja dejta. Och då så dejtade hon massor, alltså hundratals dejter. Och det är så otroligt roligt att höra på. Det är så otroligt sorgligt, det är så otroligt känslosamt. Och hon skrev också då en bok som består av hennes dagboksanteckningar, som heter Halva Malmö består av killar som dumpat mig, som har blivit en succébok. Och nu blir det också en serie. Så att nu får lyssna in på Amanda Romare, som verkligen blivit ett helt fantastiskt avsnitt. Nu lyssnar vi in det.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Amanda Romare.
Ja, men tack.
Härligt att vara här.
Det är så otroligt roligt att ha det här. Det här har jag sett fram emot. Jag ser fram emot den här stunden vi ska ihop.
Jag med. Alltså speciellt den här transformationen jag har haft från en loser till att faktiskt nosa upp lite framgång ska bli intressant att titta på idag.
har du känt dig som en... Hur mycket loser har du känt dig som då?
Ja, men jag skulle säga att jag är en fullblodad loser som nu har doppat tån i något annat och är helt förvirrad i den rollen. Men jag har... jag har gått igenom mycket upp och ner och mest ner genom, sen jag blev 20 kan man väl säga, då yrkeskarriären började.
Ja. När var din första motgång?
Jag tror den som har tagit mest på mig är att jag pluggade radio. Jag pluggade radio när jag var yngre och började min bana inom media på Radiosporten faktiskt. Och Radio Båsta på Bjärehalvön där jag är uppväxt. Och inom det jobbet så kom det ganska mycket motgångar, men det var mer sån här som att jag hade ett eget krig i min hjärna typ. Alltså ibland så vill bara min hjärna fucka mig, om du förstår vad jag menar. Att man får ett läge och så förstör man för sig själv. Och det hände ganska ofta där typ att jag gjorde en intervju med Serena Williams bland annat på Swedish Open, vilket var superstort. Och sen när jag sätter mig ner så upptäcker jag att den är raderad. Den går ju inte att få tillbaka heller. Så jag gick till Sverige, då var det för Radio Båsta, och jag gick till Sveriges Radio och bara, snälla kan jag få låna delar av er?
Det är en hur stor intervju som helst.
Ja, jag vet. Och det var liksom...
Av mina 650 intervjuer har jag typ inte haft en sån stor intervju.
Nej.
Serena Williams är ju liksom den legendaren inom tennis. Typ det bästa någonsin ever.
Ja, jag var så stolt över det också. Hon är en sån stark kvinna. Och så hovade man in henne. Och sen så bara satt man där i djup ångest. Och samma var det. Liksom, men det hände mycket sånt. Alltså, också mindre grejer. Jag refererade en match för Ängelholm, AFF. I fotboll, och då intervjuade jag tränaren och sen upptäckte jag att jag inte hade haft liksom minneskortet i, så då fick jag skriva till honom 11 på kvällen, bara hej, kan du komma ut och möta mig nu utanför ditt hus en timme bort. Så där kom liksom motgångar där jag lärde mig liksom hantera riktigt stressiga situationer. Det är väl det positiva. Jag vet inte om du har varit på Skansen i Båsta och Peppes. Det är ju liksom där alla stockholmare samlas på sommaren för att festa.
Heter det Skansen?
Ja, eller Hotell Sand.
Okej. Men jag har absolut varit på Peppes och på det, men jag vet aldrig om jag har varit på Sand.
Nej.
Jag har varit i Festa i Båsta på Stockholmsveckan.
Den lite absolut. Stelare och finare och äldre varianten av Peppes kan man väl säga, lugnare. Men... där var liksom, jag kommer ihåg en gång, alltså det är kul med Peppes också, för jag brukar ju dra det, jag tror jag skrev det i min bok också, att Peppes på sommaren är ju liksom till för alla andra och inte vi som är bybor, för vi liksom sorteras ut i kön under de veckorna som den är intressant för alla er andra. Så kom jag ihåg att jag hade en intervju också med ägaren för hotellet, och jag vandrar in jättesjälvsäker, förberedd, och sen så när vi sätter oss ner så han bara, du, alltså det här är lite svårt att säga, men det ser ut som en fågel har skitit dig i huvudet. Och det var liksom det är så talande för min karriär där inledningsmässigt, när man tror att man har sitt shit together och sen bara jag skulle säga liksom att ju stressiga situationer vande jag mig vid ganska tidigt. Sen tror jag min stora motgång kom när vi hade skapat vårt produktionsbolag inom film, tv och poddar, och jag hade jobbat med ett projekt i 7-8 år och liksom samlat väldigt många liksom väldigt duktiga talanger i Sverige, om man säger så, som var med detta projektet, och la liksom hela min ungdom på det. Det var därför jag inte hade tid att ragga eller leta efter kärleken mellan 20 och 30, för jag bara jobbade. Och sen när det lanserades så mottogs det inte så som vi hade hoppats, och det var väldigt knäckande. Och det var något år innan boken kom ut nu, Halva Malmö, och den perioden mellan där var riktigt, riktigt tung. Alltså så här, att man inte riktigt ser någon framtid när man har satt sina vänner och kärleksliv och allt på paus, och så har man lagt så mycket tid och jobb på något som inte blir som man tror.
Och då var det så att, vad var det du skulle lansera för något som åkte skeppet?
Det var en TV, ja, det var en tv-serie som jag fortfarande är nöjd med, men som ändå liksom bland kritiker inte föll så väl ut. Och det var liksom, det var första gången som jag insåg liksom, för jag, sen jag var ung har jag ändå liksom levt på det här att kämpa man bara tillräckligt länge så kommer det gå. Och det har det visserligen...
Den gamla skrönan.
Ja, och det kände jag liksom att när jag mötte detta, alltså det är ju något speciellt när liksom bara det verkar som bara allt det man har jobbat för under så lång tid bara släcks. Och det vet jag ju att många i kulturbranschen känner igen sig i, men det liksom när man upplever det själv så är det så extremt dränerande. Och också liksom hur man självtvivlet liksom det var ändå så typ att jag gick en höst. Och ja, då sökte jag ju liksom hjälp också hos psykolog. Alltså det var liksom så pass mörkt att man inte ville fortsätta leva typ. Så det har varit en väldigt konstig vändning liksom från den utgångspunkten till att sen min bok släpptes och både yrkeslivet och kärlekslivet tog fart på ett helt annat sätt liksom. Så jag känner att psyket inte riktigt med efter den förändringen. Men det är ju väldigt mycket mer trevligt att sitta här nu än då för 2 år sedan typ.
Ja. Wow, alltså vilken otrolig resa och vilka vidriga erfarenheter du har fått ta med dig.
Ja, det kan ju låta gnälligt, men det är också någonting, alltså det är ju individuellt där när man känner att alltså det var kanske också att det sociala livet hade varit på paus så länge så man hade inte så mycket att hålla fast i när det väl kom. Och också så ekonomiskt hade det varit ganska jobbigt.
Du hade jättedåligt ekonomiskt, antar
jag. Ja, jag tänkte tillbaka.
Berätta hur dåligt.
Ja, alltså riktigt, riktigt dåligt. Alltså... Typ, jag kommer ihåg att jag driver ju det här produktionsbolaget med min mamma och syster, så vi jobbar tillsammans. Och jag kommer ihåg att det var en gång som mammas frys började krångla lite. Och alltså, jag gick och la mig gråtandes varje kväll, för jag insåg liksom att det finns inga pengar hos någon av oss för att kunna liksom fixa eller köpa ny kyl eller frys, om något skulle vara det. Och det är liksom en... Det kanske, alltså det är någonting när man, det finns ju olika typer av ekonomisk oro och jag har ju definitivt inte varit så lågt ner som andra är i andra länder och så vidare. Men när man sitter där själv och inte har pengar, den förtvivlan som, när man ändå lever med det för länge, det tär ganska mycket på en tycker jag. Så att jag, det var några år innan boken släpptes och så som jag kommer ihåg en jul då jag och min syster också inte hade några pengar. Vi liksom hade flyttat hem och så liksom satsade man fortfarande på den här drömmen och produktionsbolaget. Och vi behövde pengar inför jul och då började vi göra julkransar. Och det är ett ganska generande minne nu i efterhand hur man... För vi var ute varje natt och plockade, vad heter det, boxbom och andra liksom granris. Och så satt vi och gjorde de här julkransarna och så åkte vi på olika julmarknader och bara kom och köp julkransar. Och så var man ändå 27. Alltså man var inte 15.
Nej, exakt. Det där är någonting man gör istället. Så här, vill du sälja julkransar eller vill du sälja bingolotter? Eller vill du sälja... De här 3-pack strumpor för att vi ska kunna åka på liksom en träningsläger med mullemäck i skogen,
precis. Och det är bara någonting när man har liksom satsat så hårt inom en viss bransch att jag vet också typ att
dina polare bara så här, de bara, men du, fan, jag kan ta en julkrans, men hade inte du ett produktionsbolag? Jo visst, men sälj lite flis från skogen också.
Min kille som har träffat mig efter allt detta tror ju nu att jag ändå har hyfsat stadigt på pengafronten. Och när jag liksom förklarar att det här är bara tillfälligt, du ska veta hur det egentligen är. Det har han svårt att fatta, att jag egentligen tillhör den andra sidan som gör de här julkransarna. Och jag vet liksom att min mamma har också en sidoverksamhet där hon plockar pollen, vilket är att man går ut på fält eller liksom åkrar och sen så har man en hink på magen som är knuten med snör eller skärp och så plockar man gråbo till exempel eller molla och plockar av de här små blommorna på växterna. Och det har jag gjort, det gjorde jag även för senast förra sommaren. Och just för att läget var så illa. Och där får man liksom att stå på de här åkrarna i sina halvt smutsiga kläder och den stora solhatten som är några år för gammal och solblekt. Och så plocka detta, då får man också uppleva liksom... alltså också bemötandet från andra människor, hur man är riktigt lågt ner, om man säger liksom, om man skulle göra någon slags klasskala på arbete. Så det har jag ganska mycket erfarenhet i och gör fortfarande lite. Men det tycker jag också är, det är bra på något sätt. Det är bra att sitta och skriva sina böcker och sen går man ut på fältet och plockar i den här hinken.
Jag ska bara fråga en sak innan vi hoppar vidare. Du nämnde att det var ett tag du inte vill leva till och med. Var du så nere?
Ja, men det är jag. Eller det var jag. Kan komma nu med. Men det jag är ju också en ganska emotionell person. Alltså jag såg Jonathan Unge hade skrivit en krönika där han liksom gick upp på morgonen och frågade sin familj om han var dränerande för dem och om ångesten gick ut. Och de hade bara svarat ja direkt. Och det kunde jag känna igen mig lite i att jag är väldigt emotionell. Och när man då går ner i de djupa svackorna så är det väldigt svårt att kontrollera det. Men sen är det alltid svårt också. Liksom, jag tar liksom ingen medicin till exempel för mitt mående. Det borde man kanske göra. Men du vet, det känns som så stora vägskäl i sitt liv. Även fast det inte är det för vissa. Så att det är... Man är lite förvirrad vad man är just nu i sitt mående, kanske. Samtidigt som jag ska säga att jag är på en väldigt privilegierad plats. Alltså typ, men det är också lite svårt att hantera när man kommer från något som har varit så jobbigt. Liksom. Ja. Så att det tar nog en tid att vänja, det tar lite tid att vänja sig liksom vid att inte behöva vara rädd hela tiden. För att allt ska gå åt helvete i livet, typ, både inom alla områden. Ja.
När du kom ut i arbetslivet, när du var runt 20, så har du förklarat att du var singel i 10 år, vilket är ganska lång tid, ja. Till 30. Och sen märker du att vännerna börjar liksom ploppa ut ungar och det kommer några frierier hit och dit och allt sånt där. Och du hade i stort sett inte dejtat så himla mycket på de här 10 åren.
Nej, alltså det är ju konstigt när man väl hittar någon, som jag har gjort nu då efter ett decennium, för då man vänjer sig ganska fort ändå vid att shit, man har närhet hela tiden. För det är ju någonting jag inte, alltså som var så sällsynt när man inte dejtar. Alltså den här liksom hud mot hud-känslan. Så det är någonting jag har tänkt på mycket att... hur overklig den var under de åren, alltså ens att få. Alltså när man väl kommer, när man inte dejtar och liksom inte det heller ges något gratis tillfälle. Alltså någon som kommer fram och raggar ganska hårt på en till exempel. Utan då hamnar man automatiskt liksom utanför det som är normalt på något sätt. Eller så här liksom... Annars så kan det ju kanske komma ganska naturligt att man tar någons hand eller man kysser någons hårbotten. Men när man liksom inte har dejtat på länge så försvinner alla de liksom, ja, automatiska närhetsreflexerna. Så det var väl anledningen till att jag dejtade så lite. Liksom, att man stod så långt utanför det. Och då vet man inte heller var man ska börja typ. Sen hade
du nämnde
jag
ju rättsläge så här, alltså att du har ju skrivit så här, eller sagt så här att, alltså du vet när ens kompisar klagat på att det var länge sedan det fick ligga, och så kommer det fram till att det handlar om typ om 6 veckor. För mig har det kunnat handla om år.
Ja, jag
länge
tänkte komma
jag
in på det.
Länge var jag fick till ett hångel.
Ja, alltså det var ju liksom också det att min bror frågade mig när jag var 29 tror jag. Han är en sladdis så han var väl 16. Bara, ja men Amanda, hur många har du legat med? Och jag kommer ihåg liksom att det var 7 då och att jag ljög och sa 15. För att jag kände att jag kan inte vara, alltså det kan inte gått så dåligt liksom. Så att det var definitivt liksom... Ja, så det var. Alltså jag kom ihåg hur frustrerande det var när också Lilleman eller Jabba, mina två närmaste vänner, pratade om att ja, men nu har det gått jättelång tid, och så var det 4 månader, och jag bara, då var jag nog uppe i 26 månader tror jag, som jag inte hade liksom haft ett hångel.
Det är länge alltså.
Ja, men alltså, för vissa är det, jag vet ju, mamma är nog uppe på att inte ha legat på ett decennium nu, så för henne är det ju normalt, men för andra unga som dejtar så blir det ju en jävlig märklig, så kan det vara konstigt att höra typ. Men det, jag kommer också ihåg att jag lyssnade på en låt av Ulrik Munter som var skriven av Jonas Gardell om två stycken som satt och drack te och inte vågade ta varandras hand. Och jag som liksom 30-åring bara, fan, det här är en låt som är precis om det jag går igenom. Och sen så såg jag en intervju med Jonas Gardell när han bara, det här är en perfekt låt för 13-åringars kärlek. Och då var det som ett wake-up call att folk förväntar sig mer när man är 30. Att man inte ska vara så rädd. Men, och det var kanske också en anledning till att jag började dejta. Liksom. Ja.
Men när du inte hade legat på så himla länge, kan det inte bli en grej av det då också? Att det blir så här en liksom jobbig grej att göra nästan. Att man nästan tar det här nunna-biten. Ja. Och att sen är det någon som kanske till och med börjar dra åt det hållet, och man nästan... Att det blir för stor grej. Förstår du vad jag menar?
Ja, men det... Jag tror att... Jag träffade en granne häromdagen som sa att hon hade läst boken och liksom tyckte jag var jättemodig, för jag dejtar ju... Liksom huvudkaraktären i boken är baserad mycket på mina egna upplevelser, och hon sa att du dejtar ju jättemycket. Jag vågar inte ens, liksom, skriver jag med någon på Tinder så vågar jag inte träffa den. Även om det bara är för en promenad. Och det gav mig liksom ganska mycket flashbacks liksom till hur jag hade det innan. Alltså mellan 20-30. Jag kommer ihåg när jag var på Peppes då, som du också har besökt. Att, det var en norrman där, eller det satt ett killgäng som såg väldigt bra ut, och jag var ganska på hugget, och jag är ju liksom inte rädd av mig, så att jag gick fram till den sötaste där som jag tyckte såg ut lite som Rafael Nadal, tennisspelaren, och skrev ner mitt nummer och bara, ja, men hör av dig. Så det var inga problem att göra. Men sen så hörde han av sig och frågade om vi kunde ses dagen efter. Och då åkte jag till en förfest där han var, och då bara liksom drabbas jag av den här paniken. Över liksom att det måste liksom komma av att jag inte hade gjort det på så länge, och att då blir det liksom som att man ser allt genom ett filter där man bara, shit, han är ju inte så snygg, shit, det där lockiga håret är inte magiskt, shit, är han lika lång som mig eller är han längre. Alltså det kommer väldigt mycket rädslor, fast det enda man vill är liksom att ändå gå hem med honom. Och sen så gick vi på Peppes tillsammans då den kvällen igen. Och då böjer han sig fram för att kyssa mig, och jag ser hans läppar komma närmare och närmare, och jag bara, jag vet inte hur jag kysser någon längre. Så att jag bara kastar bak mitt huvud, springer ut genom Peppes, förbi ordningsvakterna och allting, och skyndar mig hem till min pappas hus som ligger lite längre bort. Och liksom lämnar honom där helt ståendes och får ett sms senare, sånt där supergulligt, bara, vad tog du vägen, är något som känns fel, ska vi ses imorgon? Och även fast jag var intresserad av honom, han var superattraktiv, så var det som att jag kunde inte träffa honom igen, för det blev för äkta liksom, och jag var så ovan vid det. Och sen, och det mest förnedrande är att jag liksom typ 5 år efter detta letar upp honom på Facebook och skriver, men tjena, ska vi inte träffas? För att då har jag vant mig och känt att nu kan vi ta upp det, men då skrev ju han bara nej. men liksom, det är också det är liksom den förnedrande grejen när man, alltså typ i stunden så klarar man inte det, och sen växer det på en de närmaste åren, men då blir man bara det här weirdo som hör av sig och bara, nu är jag redo typ.
Nu är jag mentalt redo att eventuellt ge dig en kyss. Ja. Okej då, men berätta då. Sen så när du är 30, då någonstans så var det så här, nej, men nu jävlar, nu ska jag fan fucka runt.
Ja, jag hade nog lite tur. Alltså, för att det här när man inte, som sagt, när det har gått år efter år efter år. Jag tror att liksom, Jag hade ju någonstans när jag var 25 ett maratonligg med en kille som höll på i 3 timmar. Och jag bara låg och kollade klockan. Så att jag hade legat några gånger under decenniet. Men
du, maratonligg, jag måste bara för en, dra en egen referens till det. Inte till mig själv,
gärna,
dock, men jag har en kompis. Han är ju så här känd för att han, i liksom de kretsarna där han har legat med tjejer, att han kallas maskinen.
Han håller ut. Liksom,
nej, men alltså han är ett monster. Han är typ så här, jag vet att när nej, men om han fick med sig en tjej hem och sen så började de, vi säger då så här 4 på natten, så är det så här 4 på morgonen, då hör man fortfarande det dunka i väggen. Du vet, så här, man ligger bredvid sen. Och man bara så här, vad fan är det som händer? Och det är gång på gång så kommer man ut där liksom helt dyngsvettig. Det luktar liksom unket i hela stället.
Det luktar kön, det här, liksom.
Ja, men det luktar liksom, det luktar alla könsvätskor som bara finns. Och det sprutas på väggar, på tak, överallt. Det rinner ut från rummet. Alltså det är som ett, jag vet inte vad, något animaliskt
vätske. Vad är det här för man?
Nej, men han kallas maskin. Alla tjejer som har legat med honom kallar honom maskinen. Och de vet inte ens att andra tjejer har gjort det. Det blir bara maskinen. Det är det värsta jag har med om. Och det verkar ju så att du har träffat en minimaskin i alla fall.
Ja, men det skulle jag säga. En minimaskin som... och det är ju lite så här, man tror...
3 timmar är ju förspelet för honom.
Ja, alltså det var jag som fick avbryta det där vid 3 timmar. Det gick liksom inte... Men det är också en värsta, alltså jag vet ju att folk också kan, killar kan gå och bära på en viss ångest ibland att de kommer för fort liksom, men att i min umgängeskrets och bland mina tjejkompisar så är det definitivt en fördel gentemot dem som håller på i 3 timmar, så det kan man ta med sig om man har ångest för det.
Men så här, vad du som har pratat med många tjejer och så här, vad tänkte du i det här läget på 3 timmar och vad tycker dina tjejkompisar om när någon bara så här pumpar på bara och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter? Hur går tankarna då?
Ja, efter 30 så skulle jag säga att då tror jag de flesta, både jag och mina tjejkompisar, hade avbrutit det. Men det här var när man ändå var 25. Och på något sätt då så hade man en tanke om att man bara egentligen var så nöjd att killen var hård och liksom kunde tillfredsställa sig själv. Så att man då låg man liksom där och tog det, men det börjar ju skava, om man säger så. Det är ju inte så att vi har hur mycket vätska som helst att pumpa ut. Så att det blir svårt. Liksom. Jag vet att jag pratade med en tjej också för ett tag sedan där jag nämnde liksom att för jag och min kille kan ha lite problem ibland att det går lite fort. Men då sa hon också liksom att ja, men min kille är liksom intresserad av tantra, så jag hade tagit fort alla dagar i veckan än att behöva liksom sitta där timme in och timme ut. Liksom.
Ja, och sen när du blev 30, då bestämde du för att nu ska jag ut och dejta alla olika typer och bara... Hade du som mål då att nu ska jag träffa mannen i mitt liv?
Nej, det hade jag faktiskt inte. För att det jag kände var en slice av liksom att jag på något sätt var lite emotionellt handikappad på något sätt. Att jag inte lyckades hitta någon. Alltså, det var ganska många situationer. Till exempel, jag satt hemma i mammas hus med mina syskon och båda de två hade partners, låg liksom inslingrade. Man kan höra det här kyssljudet, smaskljudet när de ska gå och lägga sig. Och sen satt jag där liksom alltid i en fåtölj själv och fick ofta sämsta platsen. För det är ofta det också som händer när man är singel. Åker man liksom iväg på en utlandsresa med sin familj, så liksom... får man soffan i vardagsrummet. För de andra har ju partners. Så att det var, och då kom det liksom, ögde in liksom en bild av det här. Alltså du vet, som det kan vara mycket i litteraturen med liksom den ogifta äldre systern. Som jag har tänkt är liksom en kliché. Men jag liksom automatiskt så började liksom man bli den och folk... började sluta fråga hur det gick med kärlek och raggande, för man var ändå 30 nu. Så har det inte hänt. Och samma när jag blev bjuden på olika fester, så tänkte jag ändå, ja men det kanske är någon söt kille där, och så åker jag dit och så är det 7 par och jag.
Shit, vilken ångest alltså. Ångest.
Man tror.
Och sen ska man låtsas som att man heller inte bryr sig.
Nej.
Du vet att det är 7 par där, men man låtsas som att man inte är där.
Ja,
8:e julet.
Verkligen, alltså jag har ju en situation också som jag nämner i boken, när jag är på en sån här släktresa och en av mina föräldrars nära vänner, vi pratar om kärlek och att jag har haft svårt att hitta någon, och sen så säger hon seriöst att ja men det finns ju de här upplåsbara män-barbara-dockorna som man lägger i badkaret som blåser upp sig. En sån borde du kanske skaffa. Och det blir liksom helt tyst kring bordet. Jag försöker höra om hon skämtar och det gör hon inte. Och du vet då liksom hur man bara hehe, ja! Och så bara sjunker man liksom och blir liksom jätteliten inombords typ. Men jag skulle säga, när det gäller det här att dejta vid 30, så tror jag att jag hade lite tur också. För som sagt, jag stod liksom utanför dejtingmarknaden. Jag vågade inte ens ta någons hand. Allt kändes onaturligt. Men jag kände den här saknaden efter närhet. Jag hade liksom ingen längtan efter familj. Och en pojkvän hade väl varit trevligt. Men det var mest bara att få liksom känna en kram med någon som var liksom närmare än en vän. Och då var jag på ett bröllop. Och på det här bröllopet så var det 3 killar som liksom när middagen hade liksom, när borden hade bärts bort från middagen och man började dansa, så började alla de här 3 ragga på mig. Och jag hade liksom ingen, jag hade inget, vad säger man, game då. Så jag blev så här superförvånad att att liksom alla 3 gick jag liksom ut för att ta frisk luft, så kom alla 3 och ställde sig runt mig. Gick jag och tog en öl i baren, så ställde sig alla 3. Så jag kände liksom, inte det här skitkonstigt för er att ni alla står här och flockas. Men jag tror att det var liksom en, att få så mycket uppmärksamhet under en kväll, och det liksom gjorde att även jag som satt där längst inne i mitt eget huvud och liksom har noll självkänsla kring detta och självförtroende, att det liksom någonstans nådde det in där att nej men gud, folk är attraherad av mig liksom, och att det finns någonting här i min, på mig liksom, som ändå gör att folk tycker jag är liksom dateable, eller så här, i alla fall att de kan tänka sig att ragga på mig en kväll. Och den situationen gjorde att när jag sen liksom kom tillbaka till Malmö efter det här bröllopet och man samlade sina vänner, då var det som en liksom, då bröts jag loss liksom lite från det stagnerade. Och det tänker jag tillbaka på ganska mycket idag. Att de som har svårt att dejta, som inte hittar någon, både tjejer och killar, alltså att ibland är det nästan omöjligt när man har fastnat i en sån här liksom spiral utanför liksom det. Och att det är väldigt viktigt då att komma ihåg att ibland behöver man någon extern push. Och den kommer säkert komma, men att man inte ska vara för hård mot sig själv liksom. Utan att det är, alltså ibland behöver man bara lite flyt för att våga gå in i det igen typ. Ja.
Du har ju också berättat så här om den här utmaningen med att man måste gå ifrån sina krav. Och gå ifrån att man har några saker som man står för. Man har några saker som man vill. Men sen sakta men säkert så börjar man tumma på sig själv.
Ja, det kände jag var kanske det mest smärtsamma när jag dejtade som mest. För jag var ju, jag har ju sagt det tidigare också, men jag var ju lite naiv när jag väl började dejta, för jag tänkte att det är klart att man inte hittar rätt första gången. Men går man kanske på 9-10 olika dejter, så borde man i alla fall hitta någon som gillar en lite tillbaks. Och då blev jag så förvånad när jag liksom var på min 100:e dejt typ, och ingen ville träffa mig för en 3:e dejt. Alltså ibland lyckades jag ta mig till andra, men aldrig till 3:e.
Va?
När man liksom försöker så mycket, så är det liksom, man har sina krav från början. Mina var inte så, det var inte så många, det var 3. Det var, han ska vara, få mig att skratta, jag ska ändå vara attraherad av honom, och han ska vilja vara med mig. För det är så himla lätt att man liksom hela tiden pushar med någon kille som man egentligen märker inte är så på. Men liksom ju mer man liksom försökte och det misslyckades, liksom helt plötsligt så var det inte så viktigt att han var rolig längre. Sen var det inte så viktigt om han ville vara med mig tillbaka. Och sen försvann väl även liksom att jag skulle vara attraherad av honom. Och då liksom kunde jag ändå sitta på dejter med killar som jag kan ändå känna liksom att vi är så olika. Och egentligen förtjänar jag något bättre än det här. Och ändå vill inte ens den killen träffa mig för en tredje dejt.
Men du, berätta hur, när du började med den här, om vi tar det från början här, du bestämde för att börja dejta. Hur hittade du alla dessa?
Ja, men jag hade ju turen att man ändå, det kan jag också rekommendera, att man har ett tajt kompisgäng där många ändå är singlar. För då liksom, ja, inspirerar man varandra att inte bara, så det är klart att man är på dem. Man är ju på Tinder och gör digital dating, men man vågar också göra lite i verkligheten typ. Så att det var allt från att liksom swipa till att gå fram till killar med lappar. Vi gjorde såna här kattlappar, kallar vi det, där det var liksom man skriver singel sökes på en lapp och sen så gör man, skriver vi våra telefonnummer på såna här små flikar som man kan dra. Och det funkar skitbra faktiskt, att bara gå fram till ett bord och bara, ah, men är någon sugen på att dejta här? Det brukar bara vara en bra icebreaker liksom.
Vänta då, du gick fram till ett bord
med några sötingar, ja.
Med ditt telefonnummer. Och sen frågar du allihopa bara, är någon av er som är sugen att dejta mig?
Det måste vara lite mer vad säger man, opersonligt än så att alla vänner skriver sina telefonnummer på lappen. Alltså, tänk dig en sån kattlapp som kan vara uppe i affärer där det är kattungar säljes och så drar man.
Ja, ja, visst.
Det då liksom våra olika nummer. Så man vet inte riktigt vem man drar. Alltså, så här, det blir lite blind date för killen, för han får dra ett nummer. Och det kan vara till mig eller någon annan.
Ja, så gick ni alla fram? Alla er, alltså fler tjejer fram?
Nej, en kan gå fram och säga, mitt tjejgäng är singlar, vill någon av er dra ett nummer här? Och så får den mässa och så får man se om det funkar. Ja.
Vilken kul grej.
Ja, alltså jag skulle faktiskt rekommendera den som, av allt jag har försökt, och jag har försökt mycket genom åren, så är det den som funkar bäst. För att det är inte bara så att man kan börja mässa med någon, utan ofta kommer de här killarna fram till bordet sen. Så att det blir liksom en, det blir en uppmaning på något sätt att de ska söka kontakten med en själv så småningom.
För de undrar ju vem ganska, numret var, ja. Vem som, ja, är vem.
Så att det är ett ganska bra knep, och det är inte lika jobbigt som att gå fram själv och ge sitt eget nummer till någon. Alltså det blir lite mer diffust. Sen får man ju ta att kanske fel kille drar det. Men det känner jag är en risk värd att ta för att göra det lite enklare. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och hur gick det då i början? Berätta om de första dejterna och ge gärna något exempel på någon dejt du var på som gick fullständigt, du kände åt helvete.
Ja, det var ganska många dejter som gick åt helvete, så jag ska bara välja. Men det var liksom en dejt där jag visste att den här killen ser bättre ut än jag. Och det finns ändå något slags regelverk man förhåller sig till som när man dejtar, för man har inte så mycket självförtroende. Och han gick faktiskt fram och raggade till mig, på mig ute, så att då, det liksom började ganska lätt. Vi var på Grand i Malmö, han kommer fram, kommenterar mina kläder, allting känns ganska bra. Vi möts upp på dejt, liksom för en dejt några dagar senare, och är hemma hos honom. Ligger väldigt, han är någon gammal MMA-boxare, så han ligger riktigt rough, kommer jag ihåg. Och sen väldigt mycket doggy style, om man säger så. Och sen efteråt så håller han om mig väldigt hårt i soffan. Vi sätter på Mandalorian, tror jag. Och så ligger vi där och skedar, allt känns skitbra, men så säger han att ja, alltså du, för jag försöker hinta om jag ska stanna, för det, man är ju ganska osäker i en sån situation, och då säger han, ja men det är kanske liksom, jag vet inte om det är bra att du stannar, och somnar jag nu så kan du bara gå ut själv utan att säga hej då. Och det är liksom en, alltså när man ligger så och inte haft närhet på väldigt länge, och sen så är det en kille som verkligen håller om en på helt rätt sätt, och sen bryr han sig liksom inte. Jag ska bara liksom avlägsna mig som en dimma när han har somnat. Det var en sån dejt som var ganska knäckande. Att bara stå där sen i hallen och bara säga hej då, och fast han ligger och sover liksom. Då var man bara en pjäs.
Mm. Fattar. Ja, men det är nog lite stökigt. Du har berättat förut också om någon som du hade en spännande dejt på, men han var ju mer en akrobatisk.
Ja, men det är liksom, alltså det finns ju liksom olika typer av killar. Det här var ju mer den svala playern, om man säger så. Och den är så farlig, för att han har sånt självförtroende i att han håller i en, han smeker en på helt rätt sätt, och sen betyder det ingenting. Men sen finns den här killen som är den väldigt söta, som man också faller för ganska snabbt. Och det var han här, om man kallar honom för akrobaten då, att vi möttes upp utanför Jesusparken i Malmö, och har köpt pizza, och det börjar ganska jobbigt direkt, för mitt under den här pizzan så dyker en mås ner och tar hela min pizza, inte en slice utan hela pizzan, och jag liksom får först panik, för att den attackerar ju väldigt nära, ni vet hur en fågel är liksom. Men sen så vänder jag mig om för att skratta bort det, men då är han liksom väldigt upprörd över att jag lät den ta pizzan. Så det är liksom inte bara att jag blivit av med min pizza, utan han är även liksom ganska dryg kring det. Så att då blir man så här, shit, jag kanske bara borde gå hem. Men så är man också desperat, man tänker hela tiden att han är söt, jag borde ge den en chans. Så då slutar det ändå med att vi går hem till honom, och väl där så börjar vi liksom hångla i hans soffa. Vi blir mer och mer intima, och sen när han ska liksom stoppa in dicken så tvekar han, och jag bara, men vad är det? Han bara, nej men vi har ju ingen kondom. Och så kände jag ändå, men fasen, okej. Det är liksom inte så ofta killar ändå tar upp kondom. Det är faktiskt mer sällan än vad man tror. Så att det är ju bra att han är noggrann. Så vi avbryter, jag går hem, och sen nästa dejt då, dejt två, så börjar vi hålla på samma sätt, och då stoppar han bara in den. Så jag bara mitt under liksom, när han är i mig, bara, men alltså, var inte du jättenoga med kondom? Och då ligger han där och juckar och bara, nej men det var att jag hade klamydia, eller att jag var rädd att jag hade klamydia sist. Oh, men nu har jag kollat mig. Och då vet man inte heller, man ligger där under honom och vill ändå liksom prestera och visa att man är en skön tjej. Samtidigt som man bara, alltså du ligger och ljuger nu.
Shit.
Och sen fortsatte det ligget väldigt märkligt att alltså vi hade sex i ungefär 30 sekunder. Sen avbröt han och sjönk ner bredvid. Och jag bara, okej, alltså då blir man ju lite förvirrad. Okej, ska vi fortsätta? Är det färdigt? Ingen av oss har kommit. Så då börjar vi liksom ligga igen efter 30 sekunder. Och sen slutar han efter 30 sekunder igen. Och jag bara, men vad handlar detta om? Och han bara, nej men nu har vi ju legat 2 gånger. Och jag bara, nej va? Vi har avbrutit det efter 30 sekunder. Så han bara, jaha, du är en av dem som vill ha det lilla extra. Och jag bara, och jag bara, ja, alltså någon av oss kan väl komma, det är väl trevligt. Och då så säger han att nej men jag kan inte komma om jag inte kan ligga i exakt rätt vinkel. Och jag bara, ja. Och då började liksom, jag bara, men ska vi testa det då? För jag tänkte att det är väl typ doggy style, att jag rider eller vad som helst. Men då börjar han liksom, som en liksom skruv som ska in i ett väldigt konstigt hål. Alltså han börjar liksom placera mig i de mest akrobatiska ställningarna jag någonsin legat i. För att få in sin kuk så att det ska liksom lägga helt rätt vinkel för honom och få det skönt. Så jag ligger där liksom helt upp och nervänd med benen och armarna i vädret. Och då liksom säger han, ja nu fick vi till det, exakt så här ska det vara. Och det, liksom, nu sluter det åt. Vilket också gjorde att det kändes som min vagina var typ stor som en grotta. Men vi lyckades hitta det och han kom. Men jag låg mest perplex och chockad.
Ja, jävlar. Ja, hatten av för den prestationen då.
Ja, men som sagt, mycket olika sådana. Liksom. Jag träffade också en kille som jag låg med utan kondom. Mest för att man blir lite osäker och känner att det är killen som borde ta upp det, vilket kanske är löjligt. Och sen,
killar som är ju så ansvarsfulla också där.
Ja, de blir så arga om man också råkar bli gravid. Då är det så givet att man ska göra en abort. Så jag tycker, ja, att det kanske de borde vara lite mer eftertänksamma kring. Men då sa även killen efter vi hade legat att han hade varit en gammal heroinmissbrukare. Så det var också lite svettigt för en hypokondriker.
Ah, shit. Shit. Men det är ju själva, hela den här processen är ju väldigt, väldigt knepig. Att, att man har någon person som man är lite intresserad av på något sätt, och sen så går man hem och sen så har man inte känt varandra jättelänge, och sen så står man i valet och kvalet, hur viktig är den här personen, eller hur stor potential har den här personen att eventuellt bli min själsfrände? Vad ska vi göra på den här dejten, vad ska vi inte göra på den här dejten, hur länge ska jag hålla ut, nu verkar han eller hon vilja ha sex, ska jag gå med på det och bränna den här relationen som vi har, eller ska jag låta dra ut på det, och eller ska jag gå hem nu, jag är trött, han vill bara ligga och snacka till 7 på morgonen, jag är pisstrött och jag författar redan vid 1 att jag inte alls är intresserad av han. Hur ska jag, det finns ju så mycket vinklar och så mycket olika saker i det här dejtandet som är bara så glad att jag slipper det.
Ja, alltså väldigt också. Det är typ ett heltidsjobb folk måste lägga för att hitta kärleken om det inte går så bra. Och sen då också liksom hantera de situationer och känslor som kommer. Alltså jag kan känna att ibland får inte singlar som söker den respekt de förtjänar. För det är ett väldigt stort arbete. Och också mycket liksom beslut och känslor som man måste hantera hela tiden. Så att det är... Nej, det är verkligen ett pussel liksom. Och också att man inte vill såra andra. Alltså jag hade en kompis nu som inte har dejtat på länge och så var hon äntligen ute. Han, killen hon träffade var jättepå. De gick på bio 2 gånger och sen helt plötsligt bara så slutar han höra av sig. Och ghostar totalt. Och det är liksom, man fattar ju honom också. Han har liksom tappat känslorna. Men det är också väldigt, väldigt smärtsamt i stunden. Liksom, när man har öppnat sig för en person och sen så bara kan det vända på liksom. Det är ju också när du frågar så här, vilken är min värsta dejt, så är det en historia ur boken som jag har skrivit ner. Och det var en kille som vi träffades uppe i Lycksele och jag hade dejtat ganska länge, jag hade inte kommit till en tredje dejt, saker var ganska tufft och så möter jag honom och vi klickar på en sekund. Alltså du vet, man kan ändå känna det, att jävlar vad vi är lika. Och han visar mig liksom Lyckseles urskog eller så. Vi tar pizza vid sjön, vi sätter oss på udden och då tittar han på mig och bara, alltså det här är ju helt sjukt att man kan känna så här på en första dejt, får jag kyssa dig? Och jag bara, ja. Wow. Och så sitter vi och så går båtarna ute liksom som utsikt. Och så hånglar vi och sen tar han min hand på väg tillbaka och båda vi två är så här, hur kan man träffa en person som är så här, och han säger att han kanske liksom kan tänka sig flytta till Skåne för att det är så sällan man ändå kan få känslor så här fort. Jag åker hem, allting känns liksom som att nu har jag gjort det, nu har jag mött min stora kärlek. Vi bestämmer att ses ganska snart igen. Han kör bilen då till mig som bor i en stuga utanför Umeå. Och när han kommer, och då har vi liksom haft det jätteromantiskt och fint, och då märker jag liksom att någonting är lite fel. Han är lite kyligare än sist. Vi tar en promenad och då liksom bara säger han, nej, alltså Amanda, du gillar mig så mycket mer än vad jag gillar dig. Och jag bara, va? Det kändes ju skitbra för oss båda sist. Och så stannar vi och så säger han liksom att, och jag bara, vad är det som har gjort, vad är det som har förändrats? Och han bara, ja men alltså jag tycker du var mycket vacker, liksom, allt kändes så himla bra och du var så vacker i dagsljus men inte i mörker.
Inte mörker?
Ja, och vi hade inte ens sex, så det var liksom inte någon sexuell anspelning, det var liksom bara typ... Jag vet inte om han fick panik och inte kunde förklara det, och jag försökte liksom dra ut, vad menar du? Att allt kändes bra i dagsljus och inte i mörker. och det, liksom det landade...
Är det någon gång så brukar det väl vara tvärtom?
Ja, och så... exakt.
Och så, ser bra ut i mörker, ja, men sen i dagsljus.
Så kan man tveka på ett utseende.
Lika bra.
Och så jag försökte ändå liksom rädda det, för jag trodde så mycket på detta, så jag liksom märker också hur jag bara, ja men ska du inte stanna, jag har köpt dina favoritchips. Och han bara, nej det här blir så obehagligt nu åker jag hem. Och han bara sätter sig i bilen och åker iväg, och det är någonting i när det vänder så fort under en dejt. Alltså för att vi hade bara haft liksom en dejt tidigare, så på ett sätt kan man se liksom, varför blev du så attached, liksom så fokuserad på honom. Men det var så här, båda möttes, båda öppnade sig, båda sa vad sjukt att man kan känna så här. Och sen kommer en iskall påle rakt in i hjärtat som också är så konstig. Så att då, liksom, på tal om det där med psykisk ohälsa, så tog det nog liksom 2 dagar tror jag innan jag vågade, liksom, jag satt själv i det här huset och åt upp de här chipsen som jag hade köpt och liksom kunde knappt sova, för man liksom... Man blir så extremt urholkad i de situationerna när man inte förstår något. Så det var faktiskt en riktigt... då var jag nog som mest på botten också datingmässigt. Men där kan jag säga typ att Tinder lite räddade mig, för att efter de här 2 dagarna då man bara känner att man inte ens kan visa sig för någon, för det är så pinsamt att man låter någon behandla sig så, liksom behandla en så... Då gick jag in på Tinder fast jag verkligen inte hade lust, och då såg jag att ja, det finns ändå 1000 andra västerbottniska killar. Så det var den enda trösten, men annars så var det liksom, det var riktigt nattsvart.
Men du, en sak jag bara måste fråga som jag hörde dig prata om, och jag bara sa att det här är ju också bland det sjukaste jag hört. Men det var ju när du gick hem med ett gäng snubbar, och sen så på något sätt så klädde du av dig naken och då kollade de på dig och sa, jag gör inte det här.
Jag vet, alltså jag vet typ nästan gråta när du tar upp det. För att det är så, alltså jag bara tänker på den filmen, vad är det, den med Julia Roberts, Eat, Pray, Love, eller vad den heter. Med Tuva Novotny också, en bok och film. Där de liksom står och snackar och så säger de liksom att det spelar ingen roll om du har gått upp några kilo, för går du väl hem med en kille så kommer han aldrig säga nej. Så man har ändå växt upp med det lite, att killar är för kåta för att säga nej. Och sen så går man hem med killar och så tittar de och så ser de att man inte är rakad typ. För att jag hade en lång period innan jag började dejta då jag kände att jag skulle vara naturlig. Att det är liksom... Så jag kom in i dejtandet med den tanken liksom, och så tittar de och ser att man inte är rakad och så säger de nej. I won't do that. Den första var en italienare som bara no, I don't do that. Like, we can have sex, I can put it in you, but I will not touch it in any way.
Men vadå, alltså de tyckte att du har för mycket kroppsbehåring.
Ja.
Jag nuddar lite. Det där,
nej.
Jag
gör det, liksom. Och det var liksom så här, det som... Alltså det som kändes hårt var att myten slogs lite sönder framför ögonen på en, du vet, när man ändå har tänkt att ja, men jag är bra som jag är. Och att det faktiskt inte är så. För att jag fattar att olika, alltså, man tänder ju på olika grejer. Så att Det fattar jag till 100%, men det är väldigt sällan jag gått hem med en kille och känt oj, du är inte rakad, eller oj, du har lite lurvigt hår på axlarna, jag vill inte ligga med dig. Det var nog därför det tog så hårt, att man vet också hur man skadar den andra personen i stunden när den har klätt av sig naken, att man får en sån kommentar liksom. Ja.
Mm. Ja, jäklar, så kommer brottas med sin självkänsla och sitt Men så här, av alla dejter som du har gått på, när jag gått hem till dig eller honom, liksom hur många av dem har slutat i sex, och hur många känner du att killen vill ha sex med dig? För att om det är så också att killen vid det här läget känner så här, hon är ingen för mig, så finns det ändå många killar som känner så här, men vi kanske kan ligga.
Mm.
Men sen så skiter jag i det sen bara.
Ja, alltså, i början så hade jag faktiskt som tanke att jag inte skulle ligga på första dejten. Istället kanske man skulle sortera ut dem som man verkligen brann för. Men ju mer liksom dissad man blev och ju mer svårigheter som ökade, så skulle jag ändå säga att det skalades bort också. Så helt plötsligt så låg man ganska ofta på första dejten. Och också på mitt initiativ. För jag tror att liksom, när man blir desperat och ingen vill ha en, så kan man i alla fall försöka visa att man är duktig på att ligga. Alltså förstår du, det blir liksom ett sätt att försöka hålla fast dem. Men det blir också ett väldigt smärtsamt... Alltså så här, det blir väldigt smärtsamt sen om man ändå blir dissad. Och man liksom, att liksom man har liksom ändå också sexuellt gett allt man har. Och inte ens det duger. Så att på så sätt... Så liksom, ligga gjorde jag mycket på första dejten, om jag ska sammanfatta det så. Men att det kanske liksom inte blev en så bra spiral till slut. Men sen kan jag liksom säga typ, alltså, du tog ju upp det nu med killar och att de alltid, eller man anser att de ganska ofta är kåta liksom. Och att de gärna gör one night stands. Men det, min erfarenhet, speciellt när man dejtar 90-talister, är att väldigt många killar har svårt att få upp den på första dejten. Så det blir inte så mycket sex, i vilket fall kanske. Och det är någonting jag
tänkt... Men det är den årgången, de är kända för det, den årgången.
Ja, 90-talisterna. Alltså på riktigt, dejtar jag någon som är över 35, så är alla hårda. Alltså alla får ändå upp den. Dejtar jag någon under 30 just nu, så har 70% problem. Alltså verkligen.
Det är så pass. Vad tror du det beror på det?
Jag vet inte, alltså jag tänker att har man vuxit upp, alltså jag tror alla har tittat på porr, men har man vuxit upp när det har varit lättare att titta på porr, så är det lite...
Skadar det?
Ja, alltså jag kan känna det själv, att tittar jag på för mycket porr, alltså då kan jag ligga och fantisera om något annat när jag och min kille har sex. Alltså tankarna kan ändå glida till någon annan fantasi liksom. Och så kan jag tänka att många killar också gör. Och att eller så är de så rädda att inte få upp den. Där har du nog mer alltså så här, alltså som kille. Att det blir en så pass stor... Eller jag pratade med någon kille häromdagen som sa att det enda jag tänker på när jag ligger med en tjej första gången är att bli inte slak. Liksom. Och det är någonting...
Det där känner jag igen också. Alltså det där har ju varit också så här att man också... Så kille känner en enorm press.
Ja.
Och att om det är någon man verkligen tycker om jättemycket, och man vet att en grej som är viktigt är ju det sexuella. Och sen när man väl kommer dit och liksom man har haft de fantastiska dejter, allt är perfekt. Man vet att det här är dejt nummer 5 eller 6 eller 4 eller vad det nu än är. Om man liksom bestämmer, man vet att this is the night.
Ja.
Vi ska kolla på Titanic 3 timmar. Chipsen inköpta, popcornen står där, kolan står där. Föräldrarna är bortresta. Liksom, this is the night. Man har gått på den här skolbalen. Tro fan i mig att man inte vill stå där sen och försöka trycka i sig 3 kartor med Viagra bara för att få upp den, liksom, när man har totalt misslyckats. Och att man som kille då känner att man blir tokdumpad dagen efter för att man har liksom missat en del av den här grejen, de här 40-60% kanske är vem man är, men 30-40% är ändå att man någon sorts attraktion i det sexuella.
Ja, men alltså det...
Tror fan att det är en press. Liksom.
Ja, och det tycker jag faktiskt, alltså det kanske för er killar känns som en normal grej. Alltså så, men eftersom... Jag blev väldigt förvånad när boken släpptes, för det var då de här samtalen lyftes. Alltså det var då killar kunde skriva till mig och berätta såna här saker. Och då kände jag bara, men liksom herregud, alltså jag har ändå levt i 30 år och jag har liksom inte fattat att killar... Alltså jag har någonstans känt liksom också typ det här att... Du vet, om man runkar av en kille så har jag tänkt...
Ja, ja, det men... brukar jag göra hela tiden. Jag runkar av så mycket killar. Ja. Det är bara köar. Alltså, jag drar både två händer, tre ja. Händer, en i munnen, två i händerna. Alltså, det är någonting som...
Du känner till det. Och alltså, grejen ja. Är att jag, när jag inte hade dejtat på så länge så var ju avrunkningen jättejobbig. Alltså typ ja, att bara få en kuk i handen. Jag, liksom, när man inte har känt en kuk på 5 år, man har inte undersökt en kuk på 10 år, så är det skitskumt att veta vad man ska göra. Men jag hade ändå en tanke att lägger jag bara min hand så är han hård liksom. Alltså typ, och drar jag lite så är det skönt. Och det har jag liksom fattat efterhand, att killar har sitt eget grepp, liksom vi tjejer har med våra fingrar eller whatever. Och att det liksom behöver inte vara jätteskönt när en tjej runkar av en. Och den grejen och det här med att killar är rädda för att inte få upp den och kan tänka bara under ligget, bara jag inte slaknar. Sådana grejer har jag liksom inte hört innan. Alltså, så fast de kanske är normaliserade och ser män, så känns det som att vi kvinnor liksom, vi har inte fått kika in där i de tankarna.
Nej, så tror jag inte att män heller, att som då en alfahane gå och prata till en annan alfahane, att det som gör en till en alfahane är, till skillnad från min kompis då, som kan hålla på i 12 timmar och den bara står som ett spjut, maskinen, till att man själv står där med kvinnan i sitt liv, som har allt man någonsin önskat sig, så står man där med liksom en slak prinskorv som till och med kanske känns lite kall, och försöker, så står man och liksom peta på den som ett litet russin och bara ber till den att snälla, sov inte nu. Hjälp mig, min kära vän.
Den kan bli så liten. Alltså det är helt sjukt hur den kan växla. Ja. Ja. Ja, nej men jag fattar. Och det fattar jag, man liksom inte pratar.
Nu pratar jag alltså bara av egna erfarenheter. Folk bara lyssnar, killar lyssnar bara. Ett russin, det var nog lite...
Ja, men min kille är också en grower, om man säger så. Så jag brukar fascinera att titta på de olika sizen den kan komma i.
Det är fantastiskt. Ja. Det är nästan som det är en film. Ja. Det är fantastiskt hur det här lilla livet bara kan växa och växla ner. Och så. Det är en väldigt speciell typ av himlakropp.
Ja. Ja, men det är ju det. Och det är fascinerande också att få möjlighet nu när jag har fått en kille att lära känna den processen. Det är exotiskt. Men det är liksom som du säger, att det har kanske inte liksom, folk har inte riktigt... Eller killar kanske inte känner sig bekväma att prata om det, men att jag tyckte det var väldigt intressant att höra, för man fick en så mycket större förståelse kring det här med slakheten. För jag vet typ att jag var hemma hos en kille som, alltså vi försökte ha sex i kanske 40 minuter och han fick inte upp den, och jag liksom putade med brösten, röven, alltså gjorde det mesta, gick till och med ner och sög lite liksom för att verkligen liksom
snaskade
lite för att få igång den, och sen så gick det liksom inte, och man känner sig ganska kast då som tjej också, för någonstans kommer det, även fast man vet att det inte behöver betyda att det beror på en själv, så är det...
Ja.
Min bästa killkompis säger, liksom, sa att, i sig till mig för ett tag sedan, att jo, man är alltid hård och man är kört för tjejen. Så att då blir man liksom, man får massa tankar att det är ens eget fel. Och så då
jag får säga att den där grejen är ju det värsta. Att man själv tänker att den andra kommer och klandrar. Nu tror hon att hon inte är bra.
Ja.
Och då blir det ännu mer skada på sig själv. Att bara för att liksom det man tänker på här, liksom när man ligger och hånglar och man bara okej, nu kommer det, okej, så märker man när en hand går ner utanför jeansen och man bara okej, bli hård, och sen bara nej, kom igen, tänk på någonting, alltså fattar du, det är så här 1000 tankar, så ligger man där och ska försöka vara lite sen så, och sen märker man, nu gick det inte, nu verkar den inte hänga med mig idag, och då tänker man ju på okej, nu tror hon att det är hennes fel, att det är, men det är ju inte hennes fel, det är att det är en total prestationsångest och stress som gör att lilla Bertil där nere inte vill vara med och leka idag.
Nej, men det är ju liksom också när man inte riktigt har den kommunikationen vardagsvis med killar, så är det ju lätt att man som tjej faktiskt också tänker att det är ens eget fel. Alltså även fast det inte behöver vara det. Och det, eller så här, jag vet typ att min syster säger att hon alltid får ångest när hon liksom, de har, när hon och hennes kille har hånglat länge, hon för ner handen utanpå jeansen då och känner liksom att det bara är en liten räka där, så drabbas man ändå av en liten panik.
Vad var det han hette, sa den räkan?
Nej, jag håller det konfidentiellt.
Kallas han räkan?
Nej, det gör han inte. Han är också en han är en av
dem. Han är grower. Ja, han är jättegrower.
Han är en av dem som
går till räka till prinskorv. Från räka till prinskorv gör han.
Förlåt. Vi kan kalla honom F. Men han är en av dem som vågar bada nakna på sommaren liksom, som inte bryr sig så mycket om det. Så jag har ändå sett att han är välutrustad. Det är väl därför jag
simmar
vågar.
Simmar den där räkan i vattnet?
Ja.
Men krafsar runt lite.
Ja, nej, så nära har jag inte gått. Men men så att alltså, det jag kände då med det här samlaget då, som hade varit i 40 minuter, så avbröt vi, jag då det och liksom bara, nej men det här går inte längre. Och då tittade han upp liksom från sängen och bara, men kom igen, du har inte ens gett ett ärligt försök. Och då liksom i stunden då blev jag så sur, för att liksom, vad fan, det är inte jag som ska göra dig, alltså det är inte mitt jobb att se till att du är hård, mer än att jag snaskat lite som vi sa. Han tyckte väl jag skulle ge ett superblowjobb, men i efterhand har jag ändå fått lite mer förståelse för den reaktionen, typ att ja, han var väl superstressad och bara liksom, snälla gör någonting så att inte den här liksom, dejten ballar ur. Så jag liksom, dejterna har också liksom all den här liksom, jobbet i dejtingdjunglen har ändå gett mig lite större förståelse för att båda könen kämpar med sina olika grejer.
Vilken jävla grej, och vilka, jag fattar att det här blev en bok. Att det blev, ja. Och nu också ska det bli en serie.
Ja, men precis. Det var dock inte tänkt, kan jag säga. Alltså, så här, jag kommer ihåg, jag har skrivit jättemånga manus sedan jag var 20. Som jag har fått personliga brev några gånger, men det har liksom aldrig gått hela vägen med förlag. Så jag kommer verkligen ihåg när jag började skriva ner de här anteckningarna om dejtingen, att jag bara, alltså, det finns inte en chans att detta kommer bli en bok. Alltså, att det kommer gå samma väg som allt annat. Så, och det på något sätt var ganska skönt att det nu i efterhand, att texterna är liksom rent skapade. Alltså, de är ju ganska humoristiska, men också uppgivenheten man känner och osäkerheten. Mm. Att det liksom finns ingen baktanke med det, att det skulle bli en bra bok eller till och med beröra andra, utan det var bara liksom en rent behov av att bara uttrycka hur det är och dejta liksom, som 30 plus.
Ja. Hur mycket böcker har sålt då?
Jag har faktiskt inte de uppdaterade siffrorna efter pocketen, för jag lider ju också av OCD och tvångstankar, så jag kan inte gå in och titta på det för mycket, för då blir jag så här helt manisk och måste sitta varje dag och jag blir jättedeppig om det inte går bra, och går det bra så lever man på den osunda kicken, så jag försöker hålla mig lite från det, men låt mig säga så här att det, alltså, bokbranschen är ju svår idag att slå igenom i, och debutanter kan sälja så här i 1000-2000 ex, men det har gått lite bättre för halva Malmö, så det känns jättefint.
Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Fantastiskt.
Ja.
Alltså, så här, av alla vidriga böcker som släpps dagligen, så är det här någonting unikt i den här.
Ja, men alltså, det är faktiskt fantastiskt att det försäljningsmässigt har gått så bra, och att man också själv har kunnat märka att det finns många läsare. Alltså, jag har fått så otroligt många meddelanden från folk som, alltså allt från 18-åringar till 70-åringar som ändå kan relatera till de här. Ja, men du vet, går man på två dejter så blir man kär, och så känner man en skam för det, att man inte kan liksom vara coolare och svalare, och liksom att få höra det liksom både från män och kvinnor som är unga och som är mycket äldre, det har ändå läkt mig lite, och även liksom att killar har hört av sig, för jag var lite rädd att killar skulle tycka att jag objektifierade deras kroppar för mycket. Alltså så här, i och med att jag berättar så transparent om min egen upplevelse kring den manliga kroppen typ. Men det har inte varit något sånt, utan det har bara varit killar som ändå har peppat och känt igen sig också. Och det har liksom varit läkande typ. När man har haft det så svårt också.
Men så här, och till det då, måste gå in på det här också. Ge lite date-tips för kille och tjej. Vad är det man absolut inte vill liksom höra på eller liksom se på som tjej och kille?
Alltså, jag brukar, alltså, när jag tittar tillbaka nu på alla tunga strider, så skulle jag säga att när man liksom märker att någon drar sig lite undan, och det kan vara faktiskt att man bara, alltså en kille kan säga jo men jag vill ses, men så ställer han in två dejter i rad och han insisterar ändå på att han vill ses, men han ställer också in, då är det liksom lätt att bli förvirrad och känna typ att det här jo men han gillar nog mig ändå. Men där skulle jag säga typ att alla gånger det hände mig så var det ändå att han inte var tillräckligt intresserad, och det är en ganska tuff regel. Alltså jag hade nog inte kunnat följa den själv om jag hörde den nu, för man vill så gärna att det ska gå bra, men för både killar och tjejer så känner jag att du är värd något bättre liksom. Så att där skulle jag liksom, märker man att han ställer, alltså för att min pappa sa det också till mig när det var som tyngst och jag ändå hade förhoppning om en kille som hade ställt in, och så sa jag ändå nej men jag har frågat honom rakt ut och han säger att han ändå vill ses, så sa pappa att ja men när jag var ung, alltså hade jag varit intresserad av någon hade jag ställt in jobbet och sjukanmält mig för att träffa den här personen, och då vägrade jag inse det liksom, men nu i efterhand känner jag att ja, så är det. Alltså, är man intresserad av någon så offrar man ganska mycket för att träffa den, och är man annars så det tycker jag är något ramverk man kan förhålla sig till. Och sen så känner jag att man ska inte vara så rädd heller. Alltså jag kommer ihåg när jag hade, det är en historia ur boken med en inspiration, att jag spelar nakenpingis med en kille, eller så här klädpingis kallas det, som klädpoker fast pingis, och så hamnar jag i mina underkläder och han är helt påklädd, så det är skitpinsamt. Och vi, det är första gången vi träffas. Och så kommer jag ihåg liksom att så förlorar jag igen och så vågar jag inte ta BH:n. Och sen så liksom kände jag bara i efterhand, vad fan, det skulle jag visst ha gjort. Alltså typ jag märkte att han tände på det byggdes en kemi, och nu säger jag inte att tjejer ska ge med sig om det inte känns rätt, men att typ man ska inte, ibland blir man så rädd liksom också att ens kropp inte duger och att visa sig och att det ena bröstet hänger lite mer än det andra, men där känner jag bara typ jag skulle go for it, jag skulle kasta trosorna också och sen skulle jag ha hånglat upp honom på pingisbordet liksom. Alltså det,
nej, det är så jävla bra. Det där är ju så himla verkligen så att det där är ju så himla sexigt.
Ja.
Med tjejer och killar som kan ta för sig, ja, och också visar att man älskar sin kropp oavsett hur den är.
Precis. Alltså så kan jag känna med min egen kille nu, för att det är ju typ, om man använder en satisfier, så har jag märkt att det är ganska pinsamt att börja använda den själv. Liksom så här, alltså typ...
Men vänta, om jag bara förstår helt rätt bara. Du kommer hem ibland, så ligger din kille och kör satisfier.
Ja, det hade dock varit jävligt sexigt ju.
Ja,
men säg att vi ska lägga oss, han är inte så sugen på sex. Jag drar fram satisfiern och ligger och nanerar bredvid honom när han ligger och scrollar på mobilen. Det är ju ett jävligt utsatt läge och man känner sig lite obekväm. Alla gånger jag har gjort det så har han hårdnat på en sekund och vänt sig om och blivit jävligt sugen helt plötsligt. Och det är ju liksom för man äger sin egen sexualitet och att det är attraktivt.
Det är häftigt.
Så att det skulle jag också säga till alla som dejtar någon också, att att våga göra det liksom, att det är jävligt nice. Ja.
Det är jäkligt. Det är, ja. Men ja, då kan du bara alltså typ göra någon tendens att det ska vara sex och, eller något bara, eller så bara drar du fram den och bara kör.
Ja, ett råd till dig också Alex, ikväll med Ida. Dra fram satisfiern och kör. Ja.
Jag ska göra det när barnen har somnat. Jag ska lägga mig i soffan och köra mig själv i Satisfyer,
ja,
och se hur hon reagerar.
Ja, jag kan inte riktigt avgöra om det är skönt för ollonet eller inte. De säger ju det, men sen brukar killarna säga att de ändå inte känner något.
Nej, wow. Och när kommer serien ut?
Det är ganska tidigt i processen, så att jag har inte fått något datum, men jag skulle förmoda 2024, så att det känns som en oändlighet. Men samtidigt så går jobbet framåt liksom. Idag läste jag senaste manusutkastet, vilket kändes skitspännande. Också typ att boken är det ju jag som har skrivit, och här är det två andra huvudförfattare som både tolkar boken och mig och mina vänners berättelser kring datinglivet i Malmö. Så att det är overkligt spännande och lite konstigt. Att,
det kommer vara så häftigt ju.
Ja,
att det är sjukt att du kommer gå och presentera premiären på din egen film som har blivit...
Ja, alltså det är väldigt svårt att greppa också. Alltså man, det är nästan, jag försöker ju ta in det för att det är så himla roligt. Men det är som att hjärnan bromsar sig själv på något sätt. Men det, jag är väldigt glad. Alltså, när jag skrev boken, så dagen då det skickades till tryck, tog jag beslutet att huvudkaraktären också skulle heta Amanda. Så att hon blev min skugga på något sätt. Och det känns väldigt kul nu med en serie. Att det faktiskt blir... Någon som har så mycket band till mig, liksom mig, som, fast det kommer vara en annan människa i så gestaltad på film. Ja, det.
Jag ser fram emot att se den.
Ja.
Det ska bli otroligt. Är det officiellt var den kommer ligga någonstans?
Nej, det kommer presenteras efter årsskiftet, hoppas jag. Men det är lite för tidigt för det med. Men det är ju Jarovski som har köpt tv-rättigheterna. Så det är i alla fall. Och det är Moa Herngren som skriver manus. Ja.
Okej. Okay. Mm. Och har ni börjat kolla på skådespelare och sånt eller?
Nej, regin måste typ vara inkopplad innan man kan ta det steget. Och där jobbar vi också nu typ. Men man har ju själv börjat titta på folk man tycker är kul. Men det finns också ganska många. Filmbranschen har ju ändå gått, eller tv-seriebranschen har gått bra i Sverige. Så det finns helt plötsligt väldigt många alternativ. Så att det ska bli väldigt spännande.
Ja. Någon av de här killarna som måste ni ha Bill Skarsgård på i alla fall?
Ja, jag ska jobba in honom. Fråga hur ofta han har blivit dissad och om han känner igen sig. Men det tvekar jag på.
Ja, det hade varit... ja. Nej, men otroligt, otroligt roligt. Och jättetrevligt att prata med dig, Amanda. Mm. Och vi kommer säkerligen ses igen. Vi får ju ta och ses inför premiären av din serie.
Ja, det tycker jag jättemycket. Då har jag säkert lite skvaller också kring inspelningen som jag kan droppa.
Ja, det måste bara vara så himla roligt. Jag tänker bara så här, att vara med på inspelningarna på just en sån här typ av grej måste också vara otroligt, otroligt kul. Det är en väldigt spännande resa.
Ja, men verkligen.
Ja, men du, stort, stort tack att du kom hit. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt. Du finns ju på Instagram, det lägger jag länk till här. Är det där man hör av sig?
Ja, men det skulle jag säga. Jag sätter ändå värde på att folk hör av sig, så jag försöker svara på allt. Liksom. Så att det är folk intresserade av att vara statister eller vad som helst, så bara skriv. Eller om man behöver datingråd. Tröst, kanske.
Diströst. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Amanda Romare.
Tack själv.
Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Alltså wow, jag bara älskade Amanda. Vilken fantastisk tjej alltså. Och bara så, det var bara så roligt. Jag hade själv så himla kul och bara sitta och prata med henne så öppet, så naket. Och bara höra på alla de här igenkänningsfaktorerna med allting. Jag tyckte det var helt magiskt. Och vilken jäkla topptjej. Och vad hon har varit med om grejer också, verkligen. Ja, du får jättegärna skriva till henne om det är så att du gillar det här avsnittet. Jag tror hon uppskattar det mycket. Det är bara att gå in på Instagram. Och stort, stort tack att du lyssnar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.